Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Podplay.
Hej, du är varmt välkommen. Det är dags för ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Jag har en gäst idag som alltid. Hon heter Isabel, jobbar som polis i Sundsvall. Vi får höra en del intressanta inputs från henne kring vad hon jobbar med och också om händelser hon har varit med om. En liten avledande manöver som kan vara intressant att lyssna till hur en observation kan avleda ett samtal. Ja, det kommer alldeles strax. Följ oss på Instagram, följ oss på Facebook. Skulle du vilja stötta podden för att du tycker att den är bra, så uppskattas det oerhört. Det kan du göra genom att bli Patreon. Gå in på patreon.com/snutsnack och då kan du också ta del av bonusmaterial med mera. Ja, nej, men vi ska väl låta det här avsnittet börja. Var försiktiga där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
13.10 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Ja, men hej och välkommen till Snutsnack, Isabel.
Tack.
Det är ju lite roligt. Vi har suttit och pratat här lite innan vi började spela in. Vi har ju träffats för typ... Vi kom fram till att det var cirka 3 år sedan.
Mm, jag tror att det var 3.
I samband med att jag körde stand-up uppe i Sundsvall.
Mm. Precis, skratta med käften.
Ja, hette klubben, ja.
Precis, på E Street där uppe i Sundsvall.
Ja, och då... Ja, jag vet inte, men vi hängde väl vid baren där på något sätt. Och, på något sätt har jag lyckats få ditt telefonnummer i alla fall. Och det har legat i mina rullor, som det heter. Ja. Och sen hörde jag av mig till dig.
Precis. Blev förvånad när jag slog på telefonnumret. Hasse Brontén Entertainment.
Ja, bara Brontén Entertainment. Oerhört fantasilöst aktiebolagsnamn.
Ja. Nej, men jag ringde upp och här sitter vi.
Ja, men precis. Ja. Och då var det nämligen så att du åkte ner på en liten resa med familjen till Stockholm. För du bor inte i Stockholm.
Nej, jag bor ju i Sundsvall.
Sundsvalls polis är det ju.
Precis.
Men just nu lite paus i det polisiära, varför då?
Därför att nu så har man ju fått en dotter, så att jag är föräldraledig.
Ja.
Alicia, 4,5 månader i detta nu.
Ja, som jag fick den stora äran att träffa här eftersom hon hade levererat så att säga när pappa skulle gå på en promenad.
Precis, fick låna badrummet en snabbis.
Ja, jajamensan. Ja. Ja, vad härligt då. Det är ju fantastiskt. Jag har precis varit föräldraledig själv i 6 månader. Bara att det går för fort.
Ja.
Det går för fort.
Redan var du borta från jobbet i 5 månader. Jag förstår inte vart tiden har tagit vägen.
Ja, det är så. Ja. Men när du blev färdig som polis, började du jobba i Sundsvall direkt då, eller?
Nej, först så fick jag ju då placering i Ånge. Och det är ju 10 mil väster om Sundsvall.
Mm.
Så att där var jag först då i 1,5 år.
Mm.
Och det blev ju då pendling fram och tillbaka 20 mil om dagen.
Mm.
Så att det tog ju på.
Mm. Var är du uppvuxen någonstans då?
Jag är uppvuxen i Sundsvall.
Alltså centrala delarna då, eller?
Ja, det kan man säga.
Mm. Hur snackar man om Ånge i Sundsvall då? Ärligt nu.
Ja... Jag var ju tvungen att tacka ja, för att då sa de att om du är här en tid så lovar vi att du får Sundsvall. Då behöver du inte söka dig till Sundsvall sen, utan det står på papper, står på kontraktet, och får du komma dit när du har gjort din tid där uppe.
Ja, okej, och det blev så också.
Så blev det. Så att ute då så var jag på IG, ute i uniform, polisbil.
Mm.
Men eftersom det är så pass liten station så blev det ju som... Man var ju även utredare. Men tjänsten var ju ändå ute i uniform. Liksom.
Men en sån lite då, man tänker Ånge, det är någon del som kanske får liksom googla det. För då, sådär.
Typ även jag.
Som är från trakten.
Ja.
Men beskriv liksom hur... arbetslivet som polis är på en, i ett sånt lite mindre distrikt? Hur var det att komma dit som fru? När man är färdigutbildad så står man liksom som du vet tjuren Ferdinand liksom så här lite, eller han var i fred rätt lat, men hans polare i alla fall stod och trampade och ville ju liksom ut på arenan. Hur kändes det att komma till en sån lite mindre ort?
Jo, men vi var ju ändå några stycken där. Och man blir väldigt tajt. Man åker ju oftast, man är kanske bara en bil. Och man täcker ju ett väldigt stort område. Sen hade vi ju samarbete också med Jämtland. Så att jag kunde ju bilda patrull med någon polis i Bräcke eller någon polis i Hammarstrand.
Okej.
Så att det är ju ganska många mil emellan, men då fick ju en påbörja till exempel jag och Jonge hämta bilen och kör då till Bräcke eller Hammarstrand och så hoppar kollegan in där och sen har vi i princip hela området.
Oj.
Så att vissa pass så kunde ju köra 40-50 mil liksom.
Just det.
Man skulle från Ånge till Hammarstrand och så tillbaka och så kanske tillbaka igen.
Men jag tänker då så här, hoppar in, kan det ha varit någon kollega du ens aldrig hade träffat då kanske, eller?
Ja, alltså vi hade ju vad ska man säga, alltså APT, arbetsplatsträffar med de här kollegorna också, så att det var ju som att man känner ju ändå varann. Men jag minns en sak som kan uppstå nu när du frågar är ju, jag minns, jag hade, tror att jag hade varit klar polis då, första aspiranten, och så sen klar polis i 2 dagar. Och jag kommer upp till polisstationen, jag ska jobba en helg. Det är vinter, det är kolmörkt ute, stationen är ju liksom nedsläckt, det är ju bara jag där, så det är jag som får tända upp, larma av, gå ner i vapenskåpet, hänga på med alla persedlar. Och så sen så hade vi ju en Rakel då, som, alltså en polisradio som står inne på kontoret då. För det var innan jag hade hunnit satt på med utrustningen. Och då hör jag ju att det är en person som håller på och försöker ta sitt liv i ett garage genom att gasa ihjäl sig.
Okej.
Och jag är ju då ensam på stationen och jag ska ju bilda patrull med en kollega från Hammarstrand.
Okej.
Och om jag inte säger fel, så jag tror att det är 10 mil typ enkel väg för att komma till Hammarstrand. Och han skulle till mig. Och han var ganska gammal i gemet, så han stod ju inte direkt startklar när jag påbörjade mitt pass. Utan,
han stod inte i blocken.
Han körde lite manjana. Så då ropar yttre befäl på radion och inser ju samtidigt att det är ju bara jag på stationen. Men, och jag var riktig polis, eller man ska säga polisassistent i 2 dagar. Så att det var ju bara att hoppa in i bilen, försöka navigera sig till den här adressen. Det var ju långt ut i skogen. Och det jag visste då att någon försöker ta sitt liv i sitter i bilen och försöker gasa ihjäl sig.
Men vad tänker du när du är på väg? Du har varit alltså färdig polis i 2 dagar.
Ja, och ingen
kommer
kollega.
Till en nedsläckt station, ja. Och tända upp, larma av.
Ja.
Knappt hinner ta på dig uniformen och sen bege. Vad tänker du när du åker ut i för det är ändå, det tar väl några minuter att komma till det här garaget.
Garaget ligger ju liksom i samma hus, men jag ska ju ner och jag minns att jag jävlades med GPSen. Jag fick inte igång den. Fick köra på telefonen, så liksom det blev, jag skulle köra. Jag visste inte riktigt vart jag skulle titta navigationen på telefonen. Och så tänkte jag att det finns ju bara jag här, så nu får vi hoppas att ambulanserna hunnit komma så att jag har någon där om det är så att det nu är skarpt när jag kommer fram.
Vad hände när du kom fram då?
Och jag minns också att jag frågade vakthavande, jag är ensam här, ska jag? Nej, men du kommer klara det här, Isabel. Kör nu, det blir skitbra det här. Ja, men vi kör. Nej, men så kom jag dit och som tur var då så var ambulansen på plats och de hade dragit ut han ur bilen då.
Okay.
Och öppna garaget. Så han låg på britsen då, i ambulansen, och hans mamma hade kommit till platsen också och var ju i chock. Så att min uppgift blev då att ta hand om henne.
Mm. Det var verkligen liksom 0-100 på något som färdig polis. Och...
Ja, det är sånt som kan hända kanske också när man är på en liten station, ingen kollega. Som är i närheten.
Fick det dig att tänka liksom på fortsatta tiden där? Jag tänker, det kan ju hända precis egentligen vad som helst. Mm. Att glida in och så kanske du ska vara hänga med någon från Bräcke och sen så komma in själv. Och fick du reflektera över att det skulle kunna hända något liknande igen? Eller?
Ja, nu har jag ju varit polis i, det är 10 år nu i juni. Mm. Och där i början så var man ju precis som du säger väldigt hungrig, och varje gång man åkte liksom och skulle börja sitt arbetspass så var man ju och hoppas det hände något riktigt spännande idag, och man stod ju verkligen och ville ha det mest brutala. Det låter ju jättekonstigt, men det var ju så.
Mm, jag förstår vad du menar. Ja.
Ja, man vill helt enkelt att det ska hända lite grann. Sen tyckte jag liksom med åren och allting som man har fått sett ändå på den korta tid som jag var ute. Jag har ju varit ute i uniform så där i polisbil kanske, jag menar, det blir 2 år. Mm. Och sen har jag varit utredare. Mm. Så att jag vet inte, jag blev less på att se allting som man kan få möta ute. Mm. Liksom på det sättet.
Blev du, när du säger less, blev du liksom trött på det, eller blev du känna att du kanske blev också lite så cynisk, att man ser allt i mörker, eller hur?
Ja, less kanske är fel ord, alltså snarare liksom mättad. Mm, om man kan bli liksom det.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Veckans Power Deal hos Vedol. Husqvarna! Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-Halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Man kom ju ut med en tanke, tror jag. Nu säger jag man, och jag kan väl egentligen bara tala för mig själv då, men man är färdigutbildad polis, man vill liksom, det här kan låta lite naivt, men så här, rädda världen, man vill liksom eliminera all brottslighet på den platsen dit man kommer och så vidare och så vidare. Och ganska fort så märker man att det här kommer inte hända.
Mm,
alltså min
det låter som en klassiker som man säger på intervjun att...
Just det. Men min effekt på samhället är så minimal. Mm. Och det känns som att man bara står och liksom öser vatten ur en sjö, och sen så det blir inget. Alltså, den känslan kunde jag få någon gång ibland, liksom man tänker sig, ja, men nu har vi tagit bort mycket knark här. Nej, det har ni inte alls. Är det lite sån?
Ja, alltså det, eftersom jag var ute så pass kort tid, alltså rent ute liksom, så.
Uniform, så klassisk.
Uniform, klassisk, sitta i polisbilen. Och det jag menar med egentligen mättad, det är att jag kände väl att jag ville utvecklas och testa någonting annat. Sen tycker jag att de som jobbar ute, de är ju verkligen hjältar. Mm. Att de orkar, och det är liksom, det är 3 skift och det är tung uniform. Man sitter liksom i den där bilen, det är ju inte direkt bekvämt, och man kan få stå på trafikolyckor i flera timmar, du vet inte när du får äta, så hela den där biten, alltså de är verkligen jag beundrar dem. Men sen när jag var klar där då visste jag ju, som jag sa på kontraktet, att jag skulle få komma till Sundsvall. Så att det var ju egentligen att jag blev utredare, det var ju egentligen en tillfällighet, för att jag skulle inte få börja jobba ute när jag kom till Sundsvall. Nej. Utan då hamnade jag ju då på krimjouren och sen som utredare då. Så på den vägen är det ju där jag egentligen är idag, att jag stannar kvar som utredare inom polisen.
Tänkte vi skulle prata mer just om det här utredarjobbet, men jag tänkte jag skulle spola tillbaks bandet lite grann, för liksom tanken att ens börja jobba som polis, hur och när dök den upp hos dig?
Ja, jag vet egentligen inte. Jag tror att den bara har funnits där jämt, den tanken. Mm. För att jag är väldigt nyfiken som person, och mina kompisar brukar skämta och säga att så fort det har hänt någonting liksom under uppväxten och man ser att det står en polisbil någonstans, eller du vet, man ska dit och man ska titta och intresserad.
Mm. Du har ingen, du har inte så här mamma och pappa?
Nej,
eller?
Ingen koppling alls. Så. Ja.
Men just nyfikenhet.
Ja, det är också en sån här klassiker. Det känns som att det är någonting alla säger.
Tror du det ändå? Jag har nog aldrig sagt det, tror jag, just nyfikenhet. Men jag tycker den är...
Jag är nyfiken på människor. Det tror jag att det är det. Som min pojkvän sa innan han gick ut med dottern i vagnen. Att jag inte skulle prata sönder dig. Att jag inte skulle prata hål i huvudet på dig. Jag tycker det är intressant att prata med nya människor.
Ja men den är ju... Den tror jag är viktig, och den, att det intresset också är faktiskt genuint. Att man liksom, för jag har ju träffat poliser, de är helt ointresserade av att prata med människor. Mm. Alltså faktiskt. Mm. De tycker nog att det kan vara rätt, människor är rätt tråkiga. Mm. Jag tror det är en tuff start alltså. Mm. Men sen började jag jobba med utredningar, och jag vet ju lite vad du jobbar med nu. Är det du har jobbat med hela tiden eller...
Ja, den gruppen som jag jobbar i idag har jag väl kanske jobbat i 3-4 år. Mm. En ganska nystartad.
Vad är det för typ av grupp?
Den heter ju BINNER. Och inom polisen så gillar vi förkortningar. Det står ju för brott i nära relation. Mm. Sen namnet tycker jag kanske är lite missvisande. För att det är inte bara brott i nära relation som jag jobbar med. Utan... Man kan ju säga att det är brott i nära relation, alltså våld i hemmet. Då. Mm. Sen är det ju våldtäkter, och så är det ju barnpornografi, och så är det ju prostitution, då, köp av sexuell tjänst. Mm. Och nu innan jag gick på mammaledighet så hade vi ett stort grooming-ärende också.
Någon som lockar på nätet, så att säga.
Ja, precis. Vuxna som tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Då. Mm. Så att men om man sitter på en fest och någon frågar vad man jobbar med, om man säger att man är polis, då tycker alla att det är jättehäftigt. Och så frågar de vad man är för typ av polis, eller vad man utreder på dagarna, och så berättar man.
Det är våldtäkter.
Så kan det vara en mood killer. Det blir liksom lite tung stämning. Det är inte...
Nej, för det är ju mörka liksom brott.
Ja.
Liksom det handlar om så här, sexualitet och i relationer i hemmet, i familjeförhållanden.
Precis.
Hur är det att jobba med sådana case?
Ja, som jag sa, nu är det ju liksom ganska skilda delar. Liksom. Våld i hemmet eller barnpornografin, våldtäkt. Och våldtäkten är ju alla våldtäkter. Det behöver ju inte vara en känd gärningsman för... offret.
Nej.
Och prostitutionen är ju också en annan del, så att det spretar ju ganska mycket.
Mm. Är det så att du är inriktad på något speciellt, eller när det kommer in anmälningar så här, delas det ut på i gruppen liksom, grooming för den, eller är det så att ni får liksom sprida case, eller är någon bäst på, vi säger, överfallsvåldtäkter eller något sånt där. Vad skulle du säga där?
Nej, utan vi är ju en grupp som har hög kompetens i hela gruppen. Så att, sen kan man tycka att vissa case är mer intressant.
Mm.
Sen barnpornografin är ju ganska speciell, så att den kanske är det mest känsliga att ta i.
Mm.
Annars så jobbar vi ju med allting, allihop. Det jag främst känner är väl att jag är ju en lagspelare. Gillar ju inte att sitta så mycket själv i utredningar, utan helst att man har en kollega. Just för att man kan liksom, ja, men man kan bolla om det har varit jobbigt. Man kan inte ha allting i huvudet när det blir stora case. Och då, det känns helt enkelt bättre, och jag får en helt annan arbetsglädje. Så att, och det som är roligt då i min grupp är att jag har, vi är ju, om det är 10 stycken i gruppen, och det är ju mestadels kvinnor som jobbar med det här av någon anledning. Men vi har ändå två killar i gruppen. Så att jag och min kollega Pontus, vi jobbar mycket med varann. Och det tycker jag är, ja, jag tycker att det är bra att det finns män också som vill vara i våran grupp, och det ger oss mångfald.
Varför tror du att det har blivit så att det är flest tjejer som jobbar med? För det är ju flest tjejer som är målsägande i de här ärendena, om man ser på våldtäkt, även om män också blir våldtagna, men det måste ju vara betydligt mer ovanligt.
Precis. Nej, så jag vet inte. Det är väl inte lika coolt, eller man ska säga, som du sa att du jobbade liksom med knark och på span, och det är liksom, det är lite häftigt. Brott mot kvinnor och barn är inte lika attraktivt kanske att jobba för. Men jag tycker att det är väldigt viktigt.
Fast jag tror ändå att man, det finns ändå, man hyser ändå stor respekt för de utredare som jobbar med liksom barnpornografi, brott och våldtäkter och sådär. För man vet att det är svåra ärenden. Och, men som du säger, det kanske inte är den här cool, citattecken då, coolhetsfaktorn inte riktigt finns där. Nej. Jag tänker på det här klassiska att när man pratar om att varför är det flest kvinnor som är sjuksköterskor till exempel, och flest män som vill jobba med mekanik och med kanske ingenjörer. Att det kan kanske finnas någon koppling där rent genetiskt, att kvinnor är mer
omhändertagande
mer kanske, jag har ingen aning, jag bara kastar ur mig lite tankar bara. Men
precis, men sen kan det vara som du säger också, just gällande barnpornografibrotten, det är ju en väldigt speciell brottstyp. Och det är ju inte bara de som inte är poliser som ryggar liksom tillbaka och tycker att det är jättehemskt att fråga hur kan man jobba med en sån typ av brott. Hur orkar man liksom? Utan det kan man ju också få höra av kanske kollegor i huset som inte alls kom i kontakt med den här typen av brottslighet på det sättet.
Jag tycker man kan höra det också när, om man backar och lyssnar på avsnitt bara av den här podden, liksom, att vad är det folk tycker har varit jobbigt. Och ofta kan det vara så här, jag skulle åka på en, det var bråk vid en busshållplats, men det var inget bråk, det var barn som hade blivit påkörda av en taxi liksom. Att just barn, det finns ju någonting med att under våra barns uppväxt, vi ska skydda dem, de ska vara trygga, de ska bli liksom fostrade i en lugn och naturlig miljö, och så när saker så här händer så blir vi pallar det liksom inte riktigt.
Nej.
Men hur var det för dig då när du hade ditt första barnpornografibrott till exempel? Fanns det någon form av nervositet att liksom sätta tänderna i ett sånt ärende, eller var det bara som business as usual, eller hur tänkte du kring det?
Ja, första gången jag kom i kontakt med det var inte egentligen på gruppen det är idag, utan när jag började då på krimjouren efter tiden jag hade i Ånge som IG-polis, då när man är på krimjouren så får man ju ta egentligen allt som kommer in. Man har ingen specifik brottskategori, utan man jobbar ju som det heter då, en jour. Så att om någon blir gripen av patrullerna ute, krimjouren tar över när vi kommer till stationen och håller förhören. Och så sen jobbar ju de med alla som är anhållna och frihetsberövade.
Mm.
Så att det var ju precis när jag hade jobbat några år. Och då var det en man. Och det roliga var att jag hade faktiskt träffat på den här mannen i ett annat sammanhang. Mm. När jag hade jobbat ute.
Mm.
Och då minns jag att vi skulle börja vårt pass. Jag hade min tjänst på krimjouren, men ibland när IG och i Sundsvall hade planeringsdag så fick vi hoppa in krimjouren och sätta på oss uniformen och gå ut och täcka IG-verksamheten. Och då minns jag att jag satt, vi skulle jobba eftermiddag då, 15.23. Sitter och äter lite grann innan vi ska ut, och då kommer det några kollegor och säger att idag var jag nära och få dra vapen eller kanske till och med skjuta. Jaha, gud, vad var det som hände då? Och så berättar de då att det var en man som hade uttryckt att han ville bli skjuten av polis. Och han hade suttit vid sin dator hemma och han hade skurit sig i handlederna. Och så hade han ju sänt det här live. Och det var ju någon som ringde till polisen då. Och polisen åkte till hans lägenhet. Och mycket riktigt då så hade han ju skurit upp sina handleder och armar. Det fanns bland annat en yxa i lägenheten. Okay. Och det var ju blod på golvet, berättar de. De fick köra han till... Ja, men först till sjukhuset och sen hamnade han på psyket. Men från psyket så hade han då rymt, visade sig, under mitt arbetspass. Så, och det var ju en sån här dag när vi hade ganska få bilar, även i Sundsvall, just eftersom det var planeringsdag. Så den andra bilen hade åkt på ett självmordsförsök långt utanför Sundsvall. Så att vi var egentligen enda bilen, jag och en kvinnlig kollega, i Sundsvall, och yttre befäl ropar upp oss och säger att den här personen i fråga har rymt från psyket, så att vi måste åka hem till hans lägenhet för att se om han finns på adressen. Och vi visste ju att han hade uttryckt att han ville bli skjuten av polis och att han hade en yxa hemma. Vi åkte dit och kände egentligen att vi kanske bör vänta in den andra polisbilen.
Mm.
Men det tyckte inte vakthavande att det fanns tid till, så att det slutade med att vi åker till adressen. Och mycket riktigt då så öppnar ju den här mannen dörren och undrar vad vi är där. Vi ser att det är rätt man. Han har ju bandage över armarna och det är ju torkat blod på golvet. Och vi förklarar då att han ska följa med oss. Och i de lägena så känner man att nu gäller det att hitta ett samtalsämne. Han var kanske 1,95 och jag är 1,63 och min kollega var väl ungefär lika lång som jag. Så att vi började prata ganska fort där och tyckte att han skulle följa med oss i bilen. Det gick ganska lugnt till. Jag hann snappa upp innan vi tog ut han att det stod ett fiskespö och någon... någon tillhörande fiskelåda i hallen, så att så fort vi började närma oss bilen så började jag prata fiske med han och försökte hålla en konversation tills vi kom upp på psyk. Det gick bra faktiskt. Sen gick det kanske ett år åter tillbaka till när jag upptäckte eller fick erfara och hålla ett förhör gällande barnpornografi. Efter kanske ett år så får jag gå ner till arresten och ska delge en misstänkt då, brott om barnpornografi.
Mm.
Och då är det han som dyker upp.
Wow, okay.
Och då hade ju han utnyttjat en av sina döttrar.
Okay.
Så det var ganska surrealistiskt att behöva läsa upp gärningsbeskrivningen.
Mm.
alltså som åklagaren då hade skrivit vad han hade gjort mot sin dotter. Att behöva högläsa det inför han och hans försvarare. Det var första gången som jag kom i kontakt med barnpornografi på det sättet. Jag behövde inte se några bilder, men det räckte med orden så dök bilden upp i huvudet själv av ren fantasi vad han hade gjort.
Vad tänkte du då kring den? För att jag hade en gäst här för något avsnitt som jobbar precis med sånt här också, att man inte kanske har så mycket till övers för de här gärningarna så att säga, och kanske personerna då som begår dem. Mm. Vad dök upp i ditt huvud när du liksom sitter och läser den här gärningsbeskrivningen och får de här bilderna, vilket ju antagligen är ofrånkomligt när man, när man gör det?
Nej, den där frågan får man ju väldigt ofta. Och nu är ju det här, vi säger att det här kanske var 2013-2014, så att jag har ju hunnit hållit en del sådana förhör nu. Men svaret på frågan är ju att jag försöker verkligen att behandla dem med respekt. Jag är trevlig. Jag försöker liksom inte lägga så mycket fokus på vad de har begått för brott. Utan jag håller förhöret, och min tanke är att om jag är professionell och försöker vara trevlig, och jag ska ju egentligen inte döma, alltså jag ska ju vara objektiv även om det kan vara väldigt svårt i sådana fall. Men om jag skulle sitta mitt emot personen i fråga och bara stå och skrika att du är dum i huvudet, du borde inte få leva. Det blir inte jättemycket av förhöret liksom. Utan det är bättre att skapa en kontakt, få dem att prata, få dem kanske att erkänna, och ja, det är mitt arbetssätt som jag tycker att det funkar.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Veckans Power Deal hos Vedol. Husqvarna! Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Kan du få en sån tanke ibland att du har sånt, du kanske har en sån gärning som är så pass vidrig liksom, till exempel mot barn, att du kan i din tillfälle tänka så här, men det vore nog bra om den här personen kanske inte fanns längre?
Ja, alltså när man ser vissa bilder och man hör även under förhöret, vissa förstår ju kanske inte hur sjuk de är. Genom att de kan sitta och berätta, kanske till och med säga att det är vackert, alltså då kan man ju liksom inte känna något annat än hat egentligen. Men det är ju aldrig någonting som jag visar utåt.
Nej, vad jag menar är att man kan, jag själv haft liknande, att jag tror att det kanske, och jag är ingen psykolog eller psykiater på något sätt, men att det kanske är normalt att få en sån tanke ibland, men att som du säger då, att man får ändå vara professionell i läget där. Men jag skulle vilja backa. Jag tycker det var intressant där när ni kommer och ska hämta honom efter att han har varit på psyket och blivit lite omplåstrad och sådär. När man står i en situation när man vet att det kanske är kört om det blir tokvåld nu. Jag tror att många poliser har varit i den situationen. Och du liksom famlar på något sätt. Du ser det här fiske. Jag tycker det här är intressant, för att du ser att du ser en fiskelåda och ett fiskespö. Och så började prata fiske med honom, vilket ledde till att det blev ganska lugnt. Liksom.
Ja, och jag kan ingenting om fiske.
Nej, men det är ju, på något sätt är det ju då kanske någon överlevnadsinstinkt. Exakt. Eller så är det ditt intresse. Vi pratade tidigare i avsnittet om din nyfikenhet. Liksom, att det kan finnas en koppling där, för att, att ta sig ur krångliga situationer ibland, polisiärt, är ju sällan... Det bästa är ju sällan att fysiskt vara liksom i anfall direkt.
Nej, precis.
Sen måste man ju såklart gå till fysiskt till försvar eller ibland kanske, men den här idén om den bara dök upp liksom, eller men då jag pratar drag eller vad.
Ja, jag har nog inte tänkt riktigt på den här händelsen sen nu när vi börjar prata, men när jag tänker tillbaks nu så vet jag att när vi öppnar, han har på sig någon vit t-shirt, han har de här bandagen på armarna. Jag ser liksom att det är så här torkat blod inne på en plastmatta i hallen och så fortsätter in i, jag tror att det är en liten etta som han bor i. Och när vi säger att han ska med så är ju han på väg snabbt in i sin lägenhet igen. Mm. Och det är ju någonting som man har lärt sig och det man vill undvika. Man vill ju inte att de ska in i lägenheten, för att där kan de ju hämta diverse föremål som då kan skada oss. Jag såg ju att när han öppnade dörren så visste han ju inte att det var polisen och han hade ingenting i händerna. Då hade vi ändå kontroll på situationen. Man vill ju så fort ha ut dem ur lägenheten. Och han började gå in, och precis då när han går in och vänder och går in mot sin sin soffa, sitt vardagsrum / sovrum, det är då jag ser den här fiskelådan och fiskespöt och börjar prata om fiske, och där liksom får jag napp.
Ja, men det blir som säger militären säger, så diversion, en avledande manöver, så kan man väl ändå säga att det är.
Exakt.
Även om det liksom inte är en fysisk avledande manöver. Ja, men jag tyckte det var en liten intressant exempel på polisiärt arbete som är smart, kan man ändå säga lite grann, att man kan hitta de här, och jag tror att det finns jag har varit med om poliser som är oerhört duktiga på att hitta detaljer i folks sätt att röra sig, vad de har på sig, för att kunna hitta ämnen att samtala om och så vidare. Så jag tycker att det här, för er som är kanske studenter och lyssnar på det här, så tror jag att det är ett bra instick.
Och sen var det ju faktiskt det här, nu är det ju så många år sedan, och men den här andra polisbilen var ju som sagt ganska långt ifrån. Så att när vi får jobbet så frågar jag om vi kan vänta in den andra polisbilen så att han åtminstone är i Sundsvall. Får då, och jag säger då också till dåvarande vakthavande att han har ändå uttryckt att han har en yxa hemma och vill bli skjuten av polis. Får då till svar att om vi är rädd.
Frågar det eller?
Ja, om det är därför som. Och då kändes det som att då får mina horn ut. Därför att jag såg det verkligen bara som en säkerhetsaspekt att ha en bil nära. Om det nu skulle bli någonting.
Vilket för mig låter väldigt sunt. Alltså, ja, jag hade också velat haft en backup.
Det jag kände. Och jag fick även till svar att han hade också en yxa hemma. Så han förstod liksom inte riktigt. Ja, det var jättekonstigt. Och jag kände lite då att så här, ja, men om han tror att vi är två tjejer i bilen som är lite rädda för att åka på det här jobbet, just så det, ska han få se att så är det inte. Och lite då, hon som jag åkte med hade jobbat kortare tid än vad jag hade gjort, och hon var ju min kollega på krimjouren, och jag sa när vi går in att nu gör vi det här. Och det kändes lite ja, jag tror att vi hade framme batong och pepparspray när vi gick in, och så tänkte vi nu kör vi.
Men tror du att ett polispar med två snubbar hade fått den frågan? Är ni rädda?
Nu vill inte jag ha någon debatt, men nej, jag vet inte. Nej.
Men jag tänker på något sätt att frågan är
det kändes det inte som att han 160... ställde frågan för att det skulle liksom, oh men gud, är det så, vill ni att vi då väntar vi absolut, utan det kändes snarare som att jag gick liksom igång på den.
Okej. Att
den triggade mig.
Och var frågan så också, du tänker att syftet med frågan var att trigga lite också, eller?
Ja, det tror jag.
Ja. Nej, men för jag tänker ju att vakthavande visste ju också här att det fanns den här yxan, att han hade någon form av önskan att bli skjuten av polisen. Att det är ju hyfsat ointressant om man kommer fram som polis var 1,63 eller som jag då 1,87 och någon har en yxa. Ja, det är att han träffar mig tidigare då.
Ja.
Eftersom han är närmare mitt huvud än ditt. Men, ja.
Nej, men vi hade ju med oss det där då in, så att man var ju verkligen på tårna. Och jag tror att det var därför jag liksom grep efter halmstrån in också. Jag såg den där fiskespöt, vi började prata, jag ville hålla konversationen igång och så ut fort ur lägenheten, och sen gick det ju bra.
Mm.
Men just det där att man fick frågan, och det var nog det som gjorde att vi ändå gick in direkt, ja. Där. Mm.
Skillnaden då, du sa du har ju bara varit ute i 2 år egentligen på så här klassisk uniformstjänst.
Och, mm, och så på somrarna har man fått vara ute och täckt också.
Ja, okej. Okay. Mm. Det är väl ändå det glassigaste för
ja.
Sommaren.
Ja, det är helt magiskt.
Men utredarjobbet då kontra liksom det här klassiska polisiära jobbet. Vad ska vi säga är fördelarna med att jobba som utredare? Förutom att du får lunch. När du kan själv bestämma när du ska få äta.
Ja, oftast. Fördelarna?
Mm.
Jag tycker att vi får ju en del utbildningar.
Mm.
Jag tycker att jag kan liksom, även om jag inte kan styra dagen, den kan ju liksom bli så att jag måste åka ut på en husrannsakan snabbt, eller att det händer någonting annat som gör att vi måste strukturera om i det vi har planerat under dagen.
Mm.
Men att jag ändå, jag får liksom bygga min egen utredning typ.
Mm. Mm.
Alltså det är lite som ett konstverk.
Berätta, hur är det ett konstverk?
Nej, men jag tycker att beroende på hur duktig jag är som förhörsledare, och sen är det ju liksom hela linan ifrån att de på IG har varit ute på jobbet, vi säger en grov kvinnofridskränkning, alltså våld mot kvinna i hemmiljö, ifrån att de har gjort liksom en bra dokumentering, gjort allting det de ska, till att överlämnas till mig, till att jag kan liksom ta över här. Jag får lägga upp förhöret ut efter min strategi. Och sen att det går liksom ifrån det jag har suttit och gjort till en färdig FUP, alltså ett förundersökningsprotokoll, som sen överlämnas till åklagare, och det vi har åstadkommit i min grupp som läggs fram i tingsrätten, och det är det som de ska utgå ifrån om personen ska frias eller fällas.
Hur viktig är kontakten med åklagaren för din del som utredare?
Jätteviktig.
Mm.
Alltså vi jobbar ju oftast i princip jämt med åklagare, så att det är åklagaren som är min förundersökningsledare i 9 fall av 10.
Just det.
Och då när man har jobbat några år också, så man lär ju känna dem bra också, så att jag tycker det går jättebra att jobba, och de är oerhört duktiga. Och man får ändå väldigt mycket frihet liksom under ansvar, och just att de känner att de litar på att man gör ett bra jobb, gör ju att man känner att man vågar ta ut svängarna ibland, och man vågar tänka själv.
Det där är oerhört intressant, och jag har en plan om att ha en åklagare som gäst ganska snart, därför att åklagaren är oerhört viktig i det polisiära arbetet, alltså förundersökningsledaren, som i vissa fall kan ju vara en, det kan finnas en polisiär förundersökningsledare när det kanske inte är så allvarliga brott som,
precis,
som våldtäkter och, och sådär. Men jag ska absolut ha en åklagare som gäst.
Mm.
Men nu är du ju mammaledig. Hur mycket, eller hur skönt är det att vara liksom lite ifrån den här då, ändå lite får man väl kalla mörka händelserna i människors liv.
Mm.
Hur är det att ta en paus?
Jag tror att det är bra. Nu har man ju, eftersom det är mitt första barn också, så har man ju aldrig varit långledig så där tidigare.
Mm.
Så man har ju kört på här i snart 10 år. Det är både och ändå. Mm. Alltså jag är fortfarande med i gruppen som vi har på telefonen, så jag ser ju ändå lite vad det är som händer.
Så du kan inte släppa det helt?
Nej, jag tycker att det är liksom lite spännande ändå att hänga med sådär. Jag har ju träffat dem några gånger på luncher och sådär. Jag måste ju fråga hur det har gått med vissa ärenden, och vissa saker kan jag inte släppa.
Ja, just det.
Men i det stora hela så är det ju jättehärligt, och speciellt nu när det liksom går mot våren och sommaren, och jag tror att det är bra att få en liten paus. Sen det jag har reflekterat över, som jag bara hade hört folk säga innan, det är som vi får se om du orkar jobba med det här när du själv får barn. Alltså just gällande barnpornografibrotten. Och jag har tänkt att nej, men det är inga konstigheter. Det kommer säkert gå bra. Sen nu när man har en liten bebis, man blir skadad på något sätt. Om jag hör henne skrika jättemycket eller vara otröstlig eller sådär, så kan det trigga när jag hör skriken som jag har hört på andra filmer eller sådär som jag har fått sett i jobbet, om man inte har stängt av ljudet. Så det kan bli lite sådär, det kanske berör en mer än vad man trodde. Men
det öppnas liksom
nya
dörrar på något sätt i ens huvud. Liksom.
Ja. Men samtidigt har jag så pass bra chef att jag vet att hon är lyhörd. Så om det är så att det skulle vara någon konstighet till en början och sådär, så behöver jag inte ta i de ärendena just där och då.
Jag tror att det är svårt att inte... Jag tror inte man gör det frivilligt, men när man är med om saker i yrket där till exempel barn som då är i ens eget barns ålder. Alltså, de kopplingarna kommer så naturligt såklart. Sen är man ju logisk att veta, men det här är ju inte en, det är inte en sann koppling, alltså, det har inte hänt. Men man, den där smärtan som du beskriver, att man hör skrik och kopplar och så här, det är någonting med oss som gör att vi påverkas såklart. Alltså.
Så att samma sak med grooming-ärendena. När man pratar, ja, men du vet, Snapchat eller sådär, då tänker jag Alicia kommer få en 32-10.
Och spela Snake på den.
Spela Snake på den. Man är ju liksom arbetsskadad ibland. Så.
Ja.
Vi får se hur det går.
Precis. Ja, men intressant. Vi brukar alltid runda av och prata om polisserier eller kolla på polisfilmer och sådär. Sitter du klistrad nu vid de här nya tunna blå linjen?
Ja, faktiskt.
Ja, du gör det?
Ja, jag tycker att den är jättebra, för att jag tycker den är så autentisk. Och första avsnittet kändes lite B. Min pojkvän sa att det är en rekryteringsfilm för polisen, känns det som.
Okay.
Sen när man gav den en chans så har det fortsatt och blivit väldigt bra, tycker jag. Så nu väntar jag ivrigt på nästa avsnitt här. Så det rekommenderas.
Jag har fortfarande inte börjat kolla. Så jag ska göra det. Men om vi glömmer den där tunna blå linjen då, som det verkar väldigt realistisk. Att man har försökt hitta de här bitarna kring utsättningar och sådär. Vad har du tänkt kring polisfilmer i övrigt, om du kollar på Beck? Eller?
Nej, men Beck är ju ändå Beck.
Det är okej, eller?
Ja, det är riktigt bra, tycker jag.
Ja, det är så.
Ja.
Det är inte så att du sitter och väntar nu ringde åklagaren där. Eller, alltså, det...
Ja, alltså, det är ju väldigt lite skriva.
Nice.
Det är ingenting som de ger sken av att polisen gör, utan det är men jag tycker ändå att Beck saknar Gunvald lite grann.
Ja, vem gör inte det?
Ja.
Men härligt, härligt. Stort tack, Isabella, att jag fick liksom kidnappa dig lite. Du är ju typ på semester nu i Stockholm, så hugger jag dig. Men jag vet att din dotter och din kille är här ute och tar en promenad, och solen skiner, så det går ingen nöd på dem.
Nej.
Nej. Vi ska fortsätta att prata lite i Patreon-avsnittet. Där ska du berätta om ett förhör som du hade med en kvinna under någon husvagnssemester. Varför är det lite intressant?
Därför att hon levde i ett väldigt destruktivt förhållande. Två barn, 2 och 4 år, också inblandade i den händelsen. Ja, normaliseringen av hur det kan gå när en kvinna fastnar i ett sånt förhållande och ja, hur tragiskt det kan bli.
Intressant. Om du är Patreon så glöm inte att lyssna även på det. Tack så länge, Isabel.
Tack så jättemycket.
Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Vi tar en liten paus i en vecka, sen kör vi igen. Nästa vecka blir riktigt spännande. Då ska vi få höra vad det här Encrochat egentligen är för någonting. Så stay tuned, så hörs vi då. Hej då!
Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna! Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-Halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol. För säkerhets skull!